Välkommen till gudstjänst i Rosendalskyrkan idag på långfredagen 2016. Det är Daniel Ringdahl, vår ordinarie predikant, som predikar.
Varmt välkommen att fira långfredagsgudstjänst i Rosenhuskyrkan idag. Det är långfredag och temat för söndagen är korset. Särskilt välkommen vill jag säga till dig som kanske inte har varit här förut, utan som är för första gången. Du är varmt välkommen hit. När du kom in så fick du en sångbok och en agenda. Håll fast vid dem. Agendan, där finns bönerna och instruktionerna för vad som händer i gudstjänsten. Och sångboken kommer vi att sjunga ur. Vi kommer också sjunga en sång ur psalmboken, den första sången. Och så kommer vi sjunga några sånger ur de blå sångböckerna som ligger i bänkarna. Men alla sånger kommer upp på skärmen. Jag heter Daniel Ringdahl. Jag arbetar här i kyrkan och kommer att predika i dagens gudstjänst. Vi ber en bön och sedan sjunger vi en sång. Låt oss be. Kära gode Gud, tack för att vi får lov att fira långfredag igen. Tack för att vi får se det här stora mysteriet. att du hänger på korset. Herre, det är större än vi kan förstå. Men vi ber dig, kom till oss med din ande. Kom, heliga ande, och visa för oss vad det betyder. Visa för oss hur stor din kärlek är. Vi ber dig att du skulle värma våra hjärtan och stå här mitt ibland oss. Låt oss se dig som den lidande och ändå segrande Herren. Vi ber om allt det i Jesu namn. Amen. Vi sjunger den första sången. Den kommer upp på skärmen.
Thank you.
I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Långfredagen är en dubbeldag. Den är å ena sidan en dag full av sorg och allvar. Det märker vi i sångerna, i bönerna och i texterna. Och samtidigt är det en dag som vibrerar av glädje. För Gud väljer att gå i människans ställe. Gud väljer att offra sig själv för att vi ska ha liv. Evigt liv. Därför är dagen dubbel. I dagens episteltext och första Petrusbrevet så talas det om hur Jesus en gång för alla har offrat sig. Och hur han har offrat sig för vår rättfärdighets skull. Vi har nu under fastetiden förts fram till korset. Efter 40 dagar så har vi nått fram till korset. Och det har varit 40 dagar då vi har fått pröva oss och vi har fått reflektera över synden och ondskan och världens brustenhet. Men idag så har vi nått målet, skulle man väl kunna säga. Idag så får vi höra om hur Gud har lagt all vår synd och skuld på Jesus. Och det betyder att du som bär på synd och skuld, och du som bär på skam, och du som lider av din otillräcklighet, både inför dig själv och inför Gud, du behöver inte bära den skulden. Du behöver inte bära den skammen. Du behöver inte vara rädd för att möta Gud. Det är en djup och obeskrivlig kärlek. Vi är rätt i att le samtidigt som vi gråter över att Jesus hänger på korset. Han bär dina och mina synder. Och han är det offer som sonar inte bara våra utan hela världens synd. Låt oss därför med full förtröstan och med frimodighet bekänna vår synd och skuld inför Gud och också ta emot hans förlåtelse. Vi använder alternativ nummer 3 i agendan.
Jag fattig syndig människa som är född med synd och har idag brutit mot dig på många olika sätt. Bekänner av allt hjärta inför dig, helige och rättfärdig Gud, kärleksrike Fader, att jag inte har älskat dig för allting, inte heller min nästa så som är född. Mot dig och dina heliga bud har jag syndat med tankar, ord och gärningar. Hon vet att jag därför är här en evig fördömelse. Om du skulle döma mig så som din rättvisa kräver och mina synder har förtjänat. Men nu har du, kära himmelske far, lovat att med mildhet och nåd tar emot alla rotfärdiga syndare som omvänder sig till dig och i förtröstan och frälsarens Jesu Kristi förtjänst flyr till din faderliga barmhärtighet. Den vill du förlåta vad det än har brutit mot dig och aldrig mer tillräkna. Detta litar jag och ber med förtröstan att du ska vara märklig och nådig och som du med dig och förlåta mig alla mina synder i eviga namn till pris och Herre.
Herre, hör nu var i hjärtans tysta bekännelse. Guds ord försäkrar oss. Om vi bekänner våra synder, så är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Låt oss tacka. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Heliga Herre Gud, heliga starke Gud, heliga barmhärtige frälsare, du eviga Gud, förbarma dig över oss. Gud i höjden och frid på jorden åt människor som han älskar. Vi slår upp och sjunger lovsången nummer 7 i den nya sången. Samla våra tankar i en bön innan vi får lyssna till två av dagens texter. Himmelske Fader, du som inte skonat din egen son utan för vår skull utgivit honom till döden på korset. Sänd din ande i våra hjärtan så att vi litar på din nåd och får leva i dig för evigt. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Då ska vi få lyssna till två av dagens texter.
Den gammaltestamentliga texten är hämtad från Jesaja 53 och jag läser hela kapitlet. Men vem trodde vad som predikades för oss Och för vem var Herrens arm uppenbar? Han sköt upp som en ringa telning inför honom, som ett rotskott ur förtorkad jord. Han hade ingen gestalt eller fägring. När vi såg på honom kunde hans utseende ej behaga oss. Föraktad var han och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med sjukdom. Han var som en för vilken man döljer sitt ansikte, så föraktad att vi höll honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor. Dem lade han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad. Ja, han var sargad för våra överträdelses skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår blev vi helade. Vi gick alla vilse som får. Var och en av oss ville vandra sin egen väg, men Herren lät alla svår missgärning drabba honom. Han blev plågad, fastän han ödmjukade sig och inte öppnade sin mun. Lik ett lamm som förs bort att slaktas, och lik ett får som är tyst inför den som klipper det. Ja, han öppnade inte sin mun. Undan våld och dom blev han borttagen. Men vem i hans släkte tänker på detta? Ja, han rycktes bort från det levandes land. Och för mitt folks överträdelses skull kom plåga över honom. Och bland de ogudaktiga fick han sin grav. Bland de rika kom han först när han var död, fastän han ingen orätt hade gjort, och fastän svek inte fanns i hans mun. Det behagade Herren att slå honom med sjukdom. Om hans liv så blev ett skuldoffer, då skulle han få se avkomlingar och länge leva, och Herrens vilja skulle genom honom ha framgång. Ja, av den vedermöda hans själ har utstått skall han se frukt och så bli mättad. Genom sin kunskap skall han göra många rättfärdiga. Han, den rättfärdige, min tjänare, genom att han bär deras missgärningar. Därför ska jag tilldela honom hans lott bland de många, och med talrika skaror ska han få utskifta byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland överträdare. Han som har många synder, han som bar många synder och bad för överträdarna. Episteltexten är hämtad från första Petrusbrevet, kapitel 3, vers 18 och 19. Även Kristus led döden för synder en gång för alla. Rättfärdig led han för orättfärdiga, för att kunna föra er till Gud. Han blev dödad till kroppen, men levande gjord till anden. Så lyder Herrens ord.
Då sjunger vi nummer 152 tillsammans. Thank you. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus. På vägen ut fann de en man, Simon från Kyrene. Honom tvingade de att bära hans kors. Och när de kom till en plats som kallas Golgata, det betyder huvudskalleplats, gav de honom vin att dricka blandat med galla. Han smakade på det men ville inte dricka. När de hade korsfäst honom delade de hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. Sedan satte de där och vaktade honom. Över hans huvud hade man satt upp anklagelsen mot honom. Där stod skrivet: "Detta är Jesus, judarnas konung." Tillsammans med honom korsfästes två rövare. Den ene på högra sidan och den andra på vänstra. Det som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet och sa: "Du som bryter ner templet och bygger upp det på 3 dagar, hjälp dig själv om du är Guds son och stig ner från korset." Också översteprästerna och de skriftlärda och de äldste gjorde narr av honom och sa: "Andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han är Israels konung. Han må nu stiga ner från korset så ska vi tro på honom. Han litar på Gud. Nu får Gud rädda honom om han har honom kär. Han har ju sagt: jag är Guds son." På samma sätt blev han också hånad av rövarna som var korsfästa tillsammans med honom. Vid 6:e timmen kom över hela landet ett mörker som varade ända till 9:e timmen. Och vid 9:e timmen ropade Jesus med hög röst: "Eli, Eli, lema sabachthani." Det betyder: min Gud, varför har du övergivit mig?" Några av dem som stod där hörde det och sa: "Han ropar på Elia." En av dem sprang genast och tog en svamp, fyllde den med surt vin och fäste den runt ett spö och gav honom att dricka. De andra sa: "Låt oss se om Elia kommer och hjälper honom." Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan. Och se, då brast förlåten i templet i 2 delar, uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade, gravarna öppnades och många heliga som hade insomnat fick liv i sina kroppar. Det gick efter hans uppståndelse ut ur gravarna och kom in i den heliga staden och visade sig för många. När officeren och de som tillsammans med honom bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände, blev de mycket förskräckta och sa: "Denne var verkligen Guds son." Många kvinnor stod där på avstånd och såg på. De hade följt Jesus från Galileen och tjänat honom. Bland dem var Maria från Magdala och Maria som var Jakobs och Josefs mor och modern till Zebedeus söner. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Vi ber kort. Kära Herre Jesus, vi ber dig att du kommer nu och talar till oss genom ditt ord. Öppna det för oss, gör det levande. Kom heligande. I Jesu namn. Amen. Jag vet inte om ni kan känna den här längtan, men jag kan göra det i alla fall ibland. Längtan efter någon som kommer till mitt försvar. Kanske har du en uppgift på jobbet eller i skolan som du tycker är väldigt svår. Den ger dig ångest. Och så tänker man: tänk om någon annan, en överordnad, hade kunnat komma och säga: "Vet du vad? Jag ser att det här ger dig oro. Du kan släppa det. Du behöver inte göra det." Eller kanske en konflikt har skapat, kanske blivit en konflikt och du kommer inte riktigt på rätt fot igen med den andra människan. Då kan det behövas någon som går emellan och säger: "Men kom nu så sätter vi oss ner och pratar igenom det här." Eller kanske ännu vidare. Man kan se på livet, på världen, och förfäras över att det finns så mycket ont. Nu senast i veckan så har vi ju skakats av attacken i Bryssel. Och ondskan kommer så nära. Och jag kan tänka: tänk om det ändå hade funnits någon som hade varit starkare än både mig och alla fiender i livet och hade kunnat säga: Daniel, oroa dig inte. Jag tar ditt parti. Jag strider för dig. Den kristna tron hävdar att det är detta som händer under påsken. Att det finns en evig, allsmäktig, allgod Gud och skapare som träder i människans ställe. Bibeln talar om vårt problem på några olika sätt. Bibeln säger bland annat att människan ligger i konflikt med Gud på grund av sin synd. Det finns alltså en klyfta mellan oss och Gud som vi inte själva kan återställa. Vi behöver en medlare för att komma på rätt fot med Gud igen. Eller på grund av vår synd så har vi dragit på oss en obetalbar skuld inför Gud. Vi kan inte betala den. Det är lite som när man ser möjligheten på Elgiganten att delbetala den fina tvn, men missar att räntan är skyhög. Och så hopar sig betalningsanmärkelserna och till slut står man där med sådana skulder att det bara inte går att betala. Man behöver någon som betalar åt den. Bibeln talar också om att människan är ansatt av fiender. Inte mänskliga fiender, men andliga fiender. Som ligger bakom all ondska i världen. Vi talar om Satan, synden och döden. Vi behöver någon som strider för oss. För själva kan vi inte vinna den kampen. Det är detta korset handlar om. Gud träder i vårt ställe för att kämpa för oss. Kan det vara på det viset? Kan det vara så? Om det är så, så är det här en av de absolut bästa dagarna som finns. Samtidigt som det är en dag av sorg. För Gud behöver göra ett enormt offer. För att svara på frågan så tänker jag lyfta fram tre saker. Jag kommer ta sig igenom både evangelietexten och den gammaltestamentliga texten. Det ena är, vad är det som händer i den här berättelsen? Vi kommer framförallt titta på den första halvan av evangelietexten. Och sen, vad betyder egentligen de här händelserna under själva långfredagen? Och då kommer vi särskilt att titta på Jesajas texten. Och så för det tredje, går det att lita på det som har hänt? Och då kommer vi tala om ögonvittnena som finns i evangelietexten. Ni märker, jag är lite småförkyld som många andra. Så för det första, när vi idag ser Jesus på korset så ser det ut som om vi ser en förlorare. Det var det människorna runt omkring Jesus såg. De som hade följt Jesus, oavsett om de var vänner eller fiender, de såg en förlorare. Precis innan kapitel 53 i Jesajas bok så står det om hur kungar ska häpna och förstummas inför Herrens lidande tjänare. Alltså den här lidande tjänaren som Jesaja berättar om, han är en sån som kommer att slå hela världen med häpnad. Men så säger han i den första versen i det 53 kapitlet: vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbarad? Precis. Vem tror egentligen att han som hänger på korset är en segrare? Vad är det egentligen som händer här? Jo, Jesus har haft 3 års intensiv verksamhet bakom sig. Han har både varit älskad och avskydd. Och här finns en skarp dubbelhet i de senaste dagarnas händelserna. Å ena sidan har han ridit in i Jerusalem och hyllats som kung. Folket har sett att det här är en människa som gör anspråk på att vara den efterlängtade hjälten som man har väntat på i århundraden. Å andra sidan har man bara några dagar senare ropat korsfäst honom. Det har byggts upp stora förväntningar på Jesus den senaste tiden. Och nu ser de ut att komma på skam. Jesus döms under fredagsmorgonen som hädare och som upprorsmakare. Han döms till att korsfästas. Det är ett grymt brott. Jag har slagits av hur oerhört neutralt, kanske man kan säga, Matteus uttrycker detta. Det står bara så här, de tvingade honom att bära sitt kors och sen korsfäste man honom. Det är inte så utförligt beskrivet. Men var och en som har sett till exempel filmen The Passion of the Christ vet hur brutalt detta var. Romarna praktiserade inte det här straffet på sina egna medborgare. Det ansågs för grymt. Men för en upprorsmakare kunde man göra det. Det var så att alla som skulle korsfästas fick bära sitt kors. De fick bära den stora tvärbjälken över sina axlar ut till korset. Sen så fästes den på pålen och så hängdes man upp på det viset. Här står det att Jesus inte orkar. Han har piskats och har förlorat mycket blod. Hans rygg är uppfläkt. Han orkar inte. Då tvingar man någon annan att bära hans kors. Simon från Kyrene. Evangelisten Markus anger att denne Simon är far till Rufus och Alexander. Det finns två saker som är intressanta med detta. Att både Matteus och Markus och Lukas omnämner Simon. Det ena är att Simon blir den första som bokstavligt får göra vad Jesus tidigare har predikat. Jesus har predikat att den som vill följa mig måste ta sitt kors på sig och följa mig. Simon får väldigt bokstavligt bära ett kors i Jesu efterföljd. Han är den första och vi får följa efter. Det andra som en modern bibelforskare har lyft fram, Richard Borkham, det är att omnämnandet av Simon spelar en viktig roll. För genom att nämna Simon vill Matteus och Markus ange att Simon är källan till den här informationen. Alltså, tänk på det. De andliga lärjungarna har ju flytt. De omnämns inte i den här berättelsen. Hur ska Matteus och Markus få kunskap om de här sakerna? Jo, de får kunskap om det genom Simons berättelse. Och genom att ange Simon här så vill de hänvisa till Simon som garanten för att det var det här som hände. Markus bestämmer ytterligare vem denne Simon är genom att säga att det var Rufus och Alexanders pappa. Det antyder att Rufus och Alexander var kända av läsarna till Markus evangelium medan Simon inte var det. Därför så behövde man säga, ni vet, pappan till Simon och Alexander. Eller till Rufus och Alexander. Rufus omnämns i Romarbrevet. Det är rimligt att anta att det är samma Rufus som omnämns i Romarbrevet i mitten av 50-talet som omnämns i Markus evangelium. Det är alltså ögonvittnens berättelser som vi möter i dagens text. Väl på Golgata korsfäst Jesus och han hånas. På korset är Jesus absolut utsatt. Han är hånad, han är föraktad, han är övergiven. Vi läser om det så starkt i de första verserna i kapitel 53. Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyller ansiktet för. Så föraktade att vi räknade honom för intet. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Det är alltså en människa som man vänder sig bort ifrån. Som man rynkar på näsan och tänker, den där vill vi inte har med att göra. Det säger någonting viktigt till oss. När Gud kommer till jorden så kommer han inte i makt och härlighet. Paulus förtydligar detta så starkt i Filipperbrevet 2. Han talar om hur Jesus trots sin jämlikhet med Gud inte väljer att vaka över den utan ödmjukar sig. Han lägger av sin härlighet. Att det är så starkt som vi sjöng i sången. Den makt som inga gränser vet du lade av att visa. Det inte finns som inte vinns av kärleken som lider. Han lägger av den makten, den härligheten och ödmjukar sig. Och så säger det till oss att den Gud som Bibeln talar om, den Gud som jag tror på och älskar, han vet vad det är att vara missförstådd, föraktad och övergiven. Det är en oerhörd trygghet och tröst till den som känner sig övergiven och föraktad. Gud vet vad det är. Han vet vad det är att vara svag. Och sen är det fortfarande så att den här svagheten provocerar. Den provocerade människor omkring Jesus så att de hånade honom. Till och med rövarna på korset bredvid hånade Jesus. Och så provocerade Jesus fortfarande. Och många rynkar på näsan och säger, kan man verkligen? Alltså, vad är det där för någonting? Det är svaghet, det är mjäkighet. En av de mest kända i vår kultur är kanske den tyske 1800-talsfilosofen Friedrich Nietzsche som talade så föraktfullt och äcklat om den kristna slavmoralen. Hur kan man komma med ödmjukhet? Man ska visa styrka. Och så provoceras människor fortfarande. Men det ligger en gudomlig vishet och tröst i att Gud väljer lidandet. Så för det andra, vad betyder egentligen de här händelserna? För vi ser ju med våra ögon en människa som lider. Och mer än så egentligen. För judarna som såg Jesus på korset så såg man inte bara en människa som hade misslyckats. Inte bara en människa som förlorade. Utan man såg också en människa som var förbannad av Gud. Det sa lagen. Den som hängs upp på trä är förbannad. Jesus hängde på ett kors, alltså är Jesus förbannad av Gud. Det var liksom skrivet över hans kors, misslyckat. Men, fjärde versen i det 53 kapitlet. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt. Slagen av Gud och pinad. Va? Det vänder upp och ner på allting. Jag ser en förlorare. Och plötsligt så inser jag. Det är jag som är förloraren. Men han blir förloraren i mitt ställe. Vad är detta? Gudomliga kärlek. Hur ska jag förstå det? Hur ska jag kunna gripa? Hur ska jag kunna tacka honom tillräckligt för det? Det är en av mina favoriter i varje hjältefilm. Ni vet, man ser en hjältefilm och så är det den här hjälten, en polis kanske, som går undercover eller någonting och som kämpar för att spräcka en liga eller någonting liknande. Och han dras djupare och djupare in i det kriminella. Och alla hans kollegor vänder sig ifrån honom och tänker, vad är det här? Han bara misslyckas. Vi som trodde att han var någonting att lita på. Och hans egna jagar honom. Och han blir liksom slagen och allt möjligt. Och sen så, precis mot slutet, när han är helt bruten liksom. Så kommer han fram och så får allting sin förklaring. Och så fattar man, ah. Han var egentligen en hjälte. Och så känner man den där sprittande triumfen inom sig. Han blev rättfärdigad, eller vad man ska säga. Det visade sig att han verkligen var en hjälte. Någonting sånt där, tänker jag mig, avslöjas genom Jesajas text. Jag ser en förlorare, men han är det för mig. Och han är det för dig. Mörkret faller, Jesus är övergiven. Evangeliet anger det, att det kommer ett mörker över jorden. Och Jesus ropar, min Gud, varför har du övergivit mig? Och han ropar inte det bara för att han har blivit förrådd av sina vänner, för att han känner sig ensam, för att han lider något fruktansvärt. Nej, han ropar det därför att han verkligen är övergiven av Gud. För all vår skuld, all din och min skuld är lagd på Jesus. Han är genomborrad för våra överträdelsers skull. Han är slagen för våra missgärningars skull. Han tömmer Guds vredes bägare. Han utstår Guds straff för världens ondska. Han är övergiven av Gud. Men han är det i ditt och mitt ställe. Han är det för att du och jag aldrig någonsin ska behöva säga, min Gud, varför har du övergivit mig? Han medlar för dig och mig gentemot Gud genom att offra sig själv. Och han går tyst och tåligt till sitt lidande. Det här var Guds vilja redan från början. Det står i vers 10, det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. Det finns en del som gör sig lustiga och talar om det här som kosmisk barnmisshandel. Och talar om hur omoraliskt det är att Gud plågar sin egen son. Men då ser man inte vad det är som händer. Det här har varit förutbestämt från världens början. Och Johannes evangeliet säger Jesus med all auktoritet: ingen tar mitt liv ifrån mig. Jag ger det av fri vilja. Jesus vill detta. Och vi ser det så starkt. Vi hörde det för några söndagar sedan. Där Jesus säger: nu är min själ i ångest. Ska jag be fader befria mig från denna stund? Nej, för denna stund har jag kommit. Fader, förhärliga ditt namn. Jesus har blicken fäst på korset. Han vill gå till korset trots vad det innebär. Hans kärlek till dig och till mig och till hela mänskligheten driver honom. Gud segrar genom att lida. Han försvarar inte sig själv. Därför svarar han inte Pilatus. Därför svarar han inte över sig prästerna när de kommer med sina falska anklagelser. För han försvarar inte sig själv. Han försvarar dig och mig. Också en sak till som vi får se på korset. Det är att Jesus för oss hem till Gud. Det står i vers 6 i det 53 kapitlet. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld var Herren på honom. Det är ännu ett sätt som Bibeln talar om vår utsatthet på. Att vi är evigt, kosmiskt, existentiellt hemlösa. Vi har ett hemland. Vi är skapade för gemenskapen Gud. Skapelseberättelsen i första Mosebok talar om att vi är skapade till en hel och ren gemenskap med Gud. Utan några avstånd. Men genom synden så är vi fördrivna från det hemmet. Och därför upplever vi främlingskap i världen. Därför upplever vi främlingskap inför varandra. Därför upplever vi främlingskap inför Gud. Vi kan inte ta oss tillbaka. Men genom sin död öppnar Jesus vägen in på nytt. Vi märker det när vi läser evangeliet om hur förlåten i templet rämnar när Jesus ger upp andan. Vad är förlåten för någonting? Jo, det är det stora skynket som skiljer de två innersta delarna i templet från varandra. Det heligaste från det allra heligaste. Det allra heligaste, dit fick bara översteprästen gå en gång om året på den stora försoningsdagen för att försona folkets synd. Gick någon annan in där vid något annat tillfälle så straffades han med döden. Där var Guds närvaro koncentrerad. Men när Jesus dör rämnar förlåten och vägen in är öppen. Det visar oss att Jesus död har öppnat vägen in till det heligaste rummet som ingen människa kan öppna. Men nu får du och jag komma hem. Vi får komma dit. Jesus har öppnat vägen dit. Han vinner en evig och allomfattande seger. Genom sin död har han gjort dödens herre maktlös och befriat dem som hållits fångna under sin fruktan för döden, förklarar Hebreerbrevets författare. Och Jesus triumferar över det onda, skriver Paulus i Kolosserbrevet. Han spikade upp det skuldebrev som anklagade oss. Han spikade upp det på korset och triumferade över alla ondskans makter. Och han har förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Och därför har Gud gett honom namnet över alla namn. Och alla knän ska böjas för Jesus, förklarar Paulus i Filipperbrevet 2. Och i förrgår fick jag veta någonting intressant. På plakatet som hängde ovanför Jesus så stod det på hebreiska, grekiska och latin. Jag tror det var hebreiska och inte arameiska. Stod det Jesus från Nasaret, judarnas konung. Och på hebreiska, jag kan inte hebreiskan, men begynnelsebokstäverna är J-H-V-H. Och det är det heliga gudsnamnet. Det heliga gudsnamnet som ingen jude fick eller ville uttala. Men det står där, skrivet över Jesu kors. Vilket vittnesbörd. Man kan förstå att översteprästerna var väldigt måna om att säga till Pilatus, skriv inte Jesus från Nasaret, judarnas konung. Skriv, jag har sagt, jag är Jesus från Nasaret, judarnas konung. Men eftersom han hänger där så är det sant och visst att det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. För dig som sätter ditt hopp och ditt hjärtas tilltro till den mannen på korset så finns det ingen fördömelse för han har varit fördömd i ditt ställe. Du behöver inte lägga till någonting till den försoningen. Du behöver inte göra någonting för att förtjäna den. Det är just när du förtjänar den som minst som du behöver den mest. Sätt ditt hjärtas tro till att det Jesus har gjort är tillräckligt. Så vad är det som händer? Jo, Jesus lider i vårt ställe. Vad betyder detta? Jo, han har varit föraktad och övergiven i vårt ställe. Kan vi lita och tro på detta? Ja, det kan vi. För det är ögonvittnen som berättar om detta. Det har varit populärt under lång tid att tala om evangeliernas berättelser som legender som har berättats gång efter gång och som har förändrats mer och mer ju mer de har berättats. Så att trons Jesus till slut är någon helt annan än historiens Jesus. Men de senaste årens bibelforskning kan allt klarare och skarpare visa att evangeliernas berättelser är ögonvittnesskildringar från början som har skrivits ner som just ögonvittnesskildringar. Alltså likheten här är mycket mer lik de berättelser som har skrivits ner om förintelsen 30, 40, 50 år efter att förintelsen inträffade än några legender som har berättats muntligt under lång tid. Det är till exempel intressant att lägga märke till hur Matteus i slutet här nämner många kvinnor, och han namnger några stycken. Maria från Magdala och Maria som var Jakobs och Josefs mor och modern till Zebedeus söner. Kvinnorna är kritiska, de är absolut centrala som ögonvittnen i evangeliernas berättelser. Och det betonas i vår berättelse hur kvinnorna ser. Kvinnorna ser Jesus på korset, kvinnorna ser Jesus som död, kvinnorna ser Jesus vid graven och graven där han läggs. Och på söndag får vi höra om hur de ser graven bortrullad och Jesus som uppstånden. Och det är viktigt, för den antika kulturen premierade eller satte mycket större tilltro till synen än det skrivna. Vi sätter ju jättestor betydelse till det som är skrivet. Det är vår kulturs. Liksom, det som är skrivet och forskat är sant och visst. I antiken satte man tilltron till det som man som ögonvittnen hade sett. Därför betonar evangelisterna att kvinnorna såg. Och kvinnorna namnges efter sammanhang. Alltså, vem skriver evangeliets författare för? Är de här människorna kända i den här gemenskapen? Är det särskilda kvinnor som är kända i Matteus läsekrets till exempel? Eller andra som är mer kända i Markus läsekrets? Det kan förklara att vissa kvinnor är namngivna hos Matteus och andra hos Markus. För man kände olika kvinnor. Och att dessa kvinnor nämns betonar att kvinnorna är de auktoritativa berättarna av de här historierna. Det är som att Matteus och Markus och de andra evangelisterna anger sin källförteckning. Den här berättelsen, som ingen av lärjungarna var med om, den har Maria från Magdala och Maria, Jakobs och Josefs mor, och modern till Zebedeus söner. De har omvittnat detta. Det är de som har berättat. Ni kan gå och prata med dem. Så menar Richard Borkham att den här berättelsen fungerar. Och de kan intyga. De var där och såg, så de kan intyga att Jesus var död. Det är viktigt för att senare kunna motbevisa påståendet att Jesus bara skulle kunna vara skendöd. De kan intyga var han är begravd. Det är viktigt för att senare kunna avfärda förklaringen att man gick till fel grav. Och dessutom finns officerens vittnesbörd här. En officer från romarna som säger att den mannen måste ha varit Guds son. Till och med hedningarna såg att Jesus var så betydelsefull. Så är Jesus död så betydelsefull, eller vilken betydelse har allt det som vi har talat om nu under den här prediken? Är det sant? Ja, det beror ju på om han uppstod. Det är det Paulus kommer att trycka på i första Korinthierbrevet 15. Om Jesus inte uppstod, då är allt annat meningslöst. Men det kommer att få vänta till söndagens predikan. Så långfredagen visar oss att den här djupa längtan efter en hjälte som träder till vårt försvar och kämpar i vårt ställe, den längtan möts av Jesus från Nazaret. Han har trätt in till mitt försvar. Han har offrats i mitt ställe. Och det är knutet till ögonvittnens vittnesmål. Det ger det djupaste hopp och den största frid i livet. Trots allt ont som möter, trots terrorhot, trots ekonomi som kollapsar, människor som flyr och bara livets allmänna svårighet. Det finns en som är god, det finns en som har stridit mot det onda. Det är hopp för livet, det är hopp för döden. Och det är visshet om Guds kärlek och om att det finns förlåtelse och frid för var och en som ber. Låt oss tacka och be. Kära gode Gud, vi kan inte tacka dig nog för din kärlek och ditt offer, men vi ber dig, prägla din kärlek i våra hjärtan och hjälp oss att älska och tjäna dig. I Jesu namn, amen. Då får vi tillsammans resa oss upp och bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Då sjunger vi nummer 157, Hur lovar Herren, de fyra första verserna och den sista. Vi ber kyrkans förbön och efter varje bönesektion kommer jag be Herre, hör vår bön och då svarar vi och låt vårt rop komma inför dig. Låt oss be. Till dig som försonat världen med dig själv kommer vi med vår längtan efter förlåtelse och renhet. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Herre, du ser alla de bördor som vi människor bär. Du vet all dold skuld som tynger oss. Du känner alla hemliga sorger och behandlingar som gjort medmänniskor illa. Kom till alla som längtar efter befrielse och förlåtelse och låt dem förstå att du burit all skuld på korset. Låt försoningen vara ledstjärnan i nationers och enskildas umgänge med varandra. Särskilt ber vi dig idag för Bryssel och för alla som lider efter terrorattacken. Vi ber också för Syrien och människorna där och för alla andra platser där det råder krig och konflikter. Käre gode Gud, beskydda, förbarma, kom med fred och försoning. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Herre, låt din kyrka vara ett vittnesbörd om försoningen för människor. För kristna av olika nationaliteter bekänner sig närmare varandra. Besvara oss från prestige i gemenskapen mellan varandra. Samla oss kring ditt kors och lär oss att ta emot och ge vidare av den förlåtelse som din son vunnit. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Hjälp oss alla att ta emot din befrielse i våra liv. Lär oss att våra tro på den och leva i den glädje och frihet som du har vunnit åt oss. Tack för att du kan lösa oss från allt gammalt som binder och river ner vår frimodighet. Hjälp oss nu att inte behålla förlåtelsen som en egendom. Väck vår insikt om att vi är pliktiga att ge den vidare till dem som gjort oss illa. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Lovad var du som utgav din son för att försona världen med dig själv. Genom samme din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör oss när vi ber tillsammans. Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen så på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren.
Herre, var det tack och lov. Halleluja. Halleluja, halleluja.
Herren välsigne er och bevara er. Herren låt sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
Amen, amen, amen.
Varsågod och sitt. Nu ska vi alldeles snart sjunga den sista sången tillsammans, nummer 157 i den nya sången. Och därefter får vi ett enkelt fiolstycke som på studium. Ni är varmt välkomna tillbaka att fira påskdagsgudstjänst på söndag klockan 11. Det är jag som predikar. Och då är det en söndag som går i ljusets och glädjens tecken. Varmt välkomna till det. Nu sjunger vi den sista sången och sedan får vi ett enkelt påskstudium. Jag kan också säga det står ner på dörren, men gränden är uthyrd här under vid lunchtid. Så vill ni stanna kvar och prata så kan vi göra det här bak i kyrkan.